Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Mamma har alltid sagt att jag har alltid lekt mamma, pappa, barn. Liksom. Det, för mig var barn ett måste nästan i livet. Mm. Så att det var mer så här, ah, okej, då börjar vi väl.
Hej och varmt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Här pratar vi ju om graviditet och förlossningar och det har vi banne mig gjort i över 6 år nu. Är inte det galet så att säga? Men det är ju också ett ganska bra och stort bevis på att det här är något som påverkar oss djupt i grunden av vilka vi är och hur samhället byggs. Man önskar ju bara att samhället i stort insåg det lika väl som vi som lyssnar. För då kanske förlossningsvården hade sett lite annorlunda ut, eller vad tror ni? Hur som helst, veckans gäst är min kära vän och kollega Dolan och allround underbara människan Maddie Hedman. Och nu blir det snack kring hennes 3 förlossningar gått till och vad som format henne som människa. Och hur hon tog steget till att just bli doula. På YouTube kan ni också se henne tipsa kring varför det kan vara toppen med en doula i förlossningsrummet och vilka steg man tar för att utbilda sig själv till doula. Sök bara på Nina Campioni eller Vattnet går på YouTube så hittar ni det. Nu välkomnar jag Maddie Hedman.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil!
Du var alltså 22 år när du fick ditt första barn.
Ja, precis.
Det är ungt ändå.
Det är galet.
Men du sa innan här att du kände inte dig så ung då.
Nej, alltså just där och då så kände man ju sig supervuxen och kunde allt och så. Men det kunde man verkligen inte. Insåg man ju såklart sen. Nu när jag ser en 22-åring liksom träffa, då tänker man så här, men oj, wow. Att han ens lever är ett under.
Men vad var det som gjorde att du blev en så ung mamma?
Nej, men jag har ju alltid velat ha barn. Och sen så blev jag gravid bara. Det var ju inte jätteplanerat så. Jag har tack och lov aldrig haft problem med det. Mm. Så vi blev nog väldigt förvånade att det bara så här, att det räckte med en gång. Vilket man vet nu att det gör det. Men jag har ju som sagt alltid velat ha barn, så då var det så här, ja men okej, då började vi lite tidigare än vad vi hade tänkt oss. Lite tidigare, bara. Men sen så dröjde det ju ett tag innan vi skaffade nästa, eller liksom blev gravida igen. Just för att det var ett större jobb än vad jag trodde. Så. Min man var nog lite mer balanserad där. Han förstod nog att det var ett stort jobb.
Men alltså ändå liksom det här med att bli då gravid när man, du var 21 kanske då när du blev gravid, ja, gissar jag. Alltså hur upplevde du den när du insåg att du var gravid? Vad gick igenom ditt huvud? Kan du komma ihåg det?
Jag tänkte nog mer på, vad ska min man säga? Mm. Så, för vi planerade ju som sagt inte att bli gravida. Men jag var nog väldigt glad också innerst inne. Tror jag nog. Ja, för att jag ville ju ha barn. Alltså jag kunde inte se ett liv utan barn. Mm. Så för mig var det mer så, okej, men då började vi lite tidigare. Så. Men inga liksom så här katastroftankar tror jag inte. Just för att det var så naturligt liksom. Mm. Mamma har alltid sagt att jag har alltid lekt mamma, pappa, barn liksom. För mig var barn ett måste nästan i livet. Mm. Så att det var mer så här, okej, då började vi väl.
Hade du flera syskon och så, eller har du rättare sagt?
Ja, jag är ju äldst, så att jag har två små bröder. Mm. Det är så små längre, men ja, yngre än mig.
Ja, men intressant det där om det hänger ihop. Det är många som säger det, som just har varit stora systrar i den här podden, som ofta har varit stora systrar, att de liksom sett sig själva som att de alltid vill ha barn.
Jo, men jag tror att det hänger ihop. Jag fick ju ta hand om dem jättemycket, alltså i och med att det är en så stor åldersskillnad mellan oss. Mm. Så att jag har, alltså absolut, min man är ju yngst. Han har alltid blivit omhändertagen. Så för honom var det inte lika självklart. Nej, så jag tror faktiskt att det där hänger ihop, absolut. Ja.
Mm. Hur var det då om man jämför liksom att vara gravid som 21-åring? Och nu är inte du lastgammal på något sätt. men du dröjde i alla fall några år. Är det 6 år då nästan?
Ja, nej, 4 år var det.
4 år, ja. Mm. Några år senare när du var gravid igen. Liksom. Var det någon större skillnad på graviditeterna?
Alltså jag, kroppsmässigt var det ju det. Med första barnet så hade jag bara lite illamående. Jag mådde mest dåligt psykiskt då. Men med andra barnet så var det ju mer fysiskt. Då hade jag något som heter hyperemesis. Mm. Gravidarum. Som innebär att man kräks och mår illa. Mm. Alltså väldigt mycket på dagarna. Går inte upp i vikt. Och jag har ju inte så jättemycket att ta av egentligen. Så det var ju nog inte jättebra att jag drabbades av det. Och sen så fick jag även foglossning väldigt tidigt.
Mm. Så det var så illa att du till och med fick åka in och liksom ligga inne och få dropp och sådär, eller hur?
Nej, alltså jag är ju en person som inte ber om hjälp. Så att jag hade väldigt svårt att ta mig dit. Men då så sa barnmorskan till mig, jag hade en fantastisk barnmorska, att du måste ringa in till gynakuten och få dropp. Du måste göra det. Mm. Så jag gjorde det, men där sa de att så här, nej, men det där behövs inte. Du klarar dig. Flera gånger. Så då till slut så slutade jag. Jag fick gå på typ vätskeersättning och vattenmelon. För det var typ det enda som gick ner. Men det är också ytterligare ett bevis för att man liksom oftast inte får hjälp när man ber om det. För det är inte så att det är jättekul att åka in och få dropp. Alltså det är inget
man gör.
Men man tröttnar ju efter att ha fått nej 4 gånger. Liksom. Och så är man ju jättesvag. Alltså jag var ju jättesvag. Liksom. Så man orkar inte heller kämpa för att få dropp. Alltså,
nej, exakt. Men det är också så här knasigt att det inte finns någon länk däremellan, liksom en rekommendering från barnmorskan att göra det, att de då kan ta emot det då. Liksom.
Ja, men precis. Nej, det är jättemärkligt. Mm. Sen så kanske de tänkte så här, men hon står ju upp. Alltså, hon kan ju fixa mackor, så det är väl inte så illa. Så, man kanske måste vara ännu sämre. Jag vet inte. Nej. Men jag tycker att jag var rätt dålig. Mm. Jag orkade ju ingenting.
Nej, och jag menar om en barnmorska säger till det att man ska ha det, så att
ja, då,
då finns det ju en anledning liksom.
Ja, jo, verkligen.
Men du sa att du mådde mentalt inte så toppen under första graviditeten.
Nej.
Vad var det, eller hur mådde du då, eller vad var det som?
Ja, nej, men det var väl att mycket osäkerhetskänslor bubblade upp liksom. Hur ska jag vara som mamma? Kommer jag kunna vara en bra partner och en bra mamma? Man har ju så mycket måsten i sina axlar som kvinna hela tiden. Mm. Föreställningar om hur saker ska vara, samhällets normer och allt det där. Så det var ju mycket sånt. Och så var man ju ung och oerfaren och jätteformbar liksom. Alltså skulle jag bli gravid idag så... Alltså jag bryr mig inte ett dugg om vad någon säger till mig. Men där var det liksom, man tog in precis allas åsikter. Mm. Vilket gör att man blir jätteosäker på vem är jag ens? Vill jag ens ha det här barnet? Ja, men lite så här,
just det. Var det mycket liksom så här, hur ska det här gå? Hur ska du klara det här? Eller vadå? Eller ja. Liksom, och du som är så ung? Eller?
Ja, absolut. Och sen så liksom, jag gillar ju inte att göra saker halvdant. Det antar jag väl att ingen gör. Men jag har så otroligt stora liksom, prestationskrav på mig själv, jämt och ständigt. Och att vara mamma var ju inte mindre liksom då. Och då att liksom vara en duktig ung mamma.
Mm.
Mamma D, hur ska jag kunna vara bättre än de här 30-plussarna som har jättemycket erfarenhet? Liksom.
Mm.
Men det gick ju bra. Alltså, man lär sig på vägen. Jag tänker att om det är någon yngre gravid som lyssnar här, så lita på din magkänsla. Det blir superbra. Och liksom samhällets normer och förväntningar man har, det är ju oftast inte gjorda alltså för mammans skull eller för ens barnets skull. Det är ju för samhället, som sagt.
Exakt.
Så att, nej, gör vad du vill.
Gör vad du vill, lita på dig själv.
Mm.
Men vi kan ju fortsätta där då, när du var ung. Hur liksom såg du på förlossningen då?
Ja, alltså det var väl något man tänkte att det var långt bort. Och sen när det inte var så långt bort så kom jag ihåg att jag försökte läsa någon profylax. Eller lyssnade på någon profylax-CD-skiva. Alltså det här var länge sedan. och jag försökte få min man att göra det. Men han var absolut inte sugen på det liksom. Och sen så, man förberedde sig liksom inte så mycket för 12 år sedan på att föda barn. Det var väl bara att gå in och där inne vet de väl vad du ska göra. Och liksom, du vill bara ta smärtlindring. Alltså, det fanns absolut inget sånt liksom. Mm. Och på barnmorskans typ så här, sammanfattning eller vad det nu var.
Mm.
Var det ju liksom så här, ja, och så vet du att det finns epidural. Och jag bara, ja, det har jag hört talas om. Ja. Så att får du för ont så är du bara be om den. Det blir jättebra. Jag bara, okej, tack. Den info man fick.
Ja,
det fanns ju inte liksom Facebook på samma sätt eller Insta. Alltså, man hade inte den informationsvågen vi har idag.
Nej.
Och sen så pratade väl inte folk om sina förlossningar, tycker jag.
Nej, exakt. Det var ju typ därför jag startade den här podden. För att man liksom så här, det fanns ingen som sa någonting om hur det gick till.
Nej. Man bara visste att det hände.
Exakt. Men vad tycker du på, liksom så här, nu när du också jobbar inom det här? Alltså, då fanns det för lite information. Idag kanske man till och med kan säga att det finns lite för mycket. Eller vad,
ja, men det tycker
du på
jag.
Den? Ja. Hur ser du på det?
Jag bidrar väl till den vågen också. Alltså, jag brukar faktiskt rekommendera mina klienter och till er som lyssnar som är gravida. Typ i vecka 38 någonstans där. Försök stänga av allt det här. Alltså, sluta kolla på Instagram. Sluta lyssna på poddarna. Förlåt, Nina.
Det är okej. Men,
alltså, det kan bli
fast mycket. Fram till vecka 38, då jäkla lyssnar ni.
Då ska ni lyssna på varenda avsnitt. Nej, men det kan bli för mycket. Att det är så här, att man ska nästan lyssna på de här hemska historierna. Mm. Och så ska man lyssna på de här fantastiska, stärkande, utan medicinsk smärtlindring och allt det här som är supermodernt nu.
Mm.
Och då när det är dags för en, om det inte går då känner man sig misslyckad.
Mm.
Och det är liksom, det är inte det som är tanken med informationen. Det är ju mer att visa att så här kan det gå.
Just det.
Men att det är väldigt viktigt att så här, vad är viktigt för mig som mamma, som person? Och gå ut efter det istället för att lyssna på liksom 3 miljoner bloggar och poddar och influencers och allt möjligt.
Mm. Det låter väldigt vettigt tycker jag. För det känns som att det finns så sjukt jättemycket info. Och det vet vi ju att information är makt och så vidare. Det är jättebra att man kan ta del av liksom ärliga utsagor och liksom bra tips från proffsen och allt vad det nu kan vara. Men det blir ju också, om man ska hetsa runt med allt så snurrar det bara runt i huvudet till slut.
Jo, ja, men verkligen.
Så att jag tror att det låter jättevettigt att man de där sista veckorna framförallt verkligen går in bara i sitt eget liksom.
Jo, men för jag tänker så här, alltså typ när jag har församtal med mina klienter och så har de liksom en A4 med saker de har hört de måste hålla koll på. Så brukar jag säga, vad av de här 20 grejerna är viktiga för er? Två. Bra, då fokuserar du på dem och så tar du bort resten. För då är det inte viktigt för dig. Och vi är ju alla individer, vi måste ju liksom så här, gå efter oss själva, inte efter vad alla andra där ute tycker.
Nej, men verkligen, klokt. Ska vi prata lite om din första förlossning?
Mm.
Hur startade det?
Den startade med, alltså jag trodde ju att det var på gång typ 5 gånger. Vi åkte ju in och ut och min man skämdes lite. Alltså han kände att så här, nu börjar vi få en onda ögat här. Men så när det väl satt igång, vilket jag inte fattade då, så var det enda jag ville, det var att vara hemma.
Mm.
Alla de andra gångerna hade jag så här, nej, man måste ringa in, nu har jag verkar här. Så jag sa ingenting till någonting. Jag till och med fikade med en gammal vän. Liksom, det här var alltså pre-covid. Så att jag gick runt på någon galleri. Jag hade verkar. Jag förstår nu att det var verkar. Kom hem och så här, la mig i ett bad och bara läste lite olika så här, mammatidningar. Och bara så här, fortfarande inte sa någonting till min man. Och så kom han hem typ vid 4:30 och bara, varför ligger du i badet? För jag hatar att bada, det är det värsta jag vet. Så jag bara, alltså jag tror att det kanske sänds något liksom. Så han bara, okej, ja, men du har inte ringt mig, du har inte sagt någonting liksom. Jag bara, nej, men jag sitter så bra här liksom. Och jag låg där säkert i 3 timmar liksom. Men så kom min mamma och hon tycker ju att det här med förlossningar är jätteläskigt liksom. Hon tycker inte att det här är något. Så som min syn på förlossningar och hennes syn, det är helt olika. Och hon var så här, nej, men nu måste du åka in till sjukhuset. Jag ser ju att du har ont. Jag ser att du har liksom 3 veckor på 10 minuter. Så du måste in nu liksom. Och jag ville verkligen, verkligen inte åka in alltså. Men jag åkte in för att, ja, de sa till mig både för att vi skulle åka in. Och så kommer jag in och då är jag 4 centimeter öppen. Och jag var så här, jag bara, oj, wow. Liksom. Wow. Vad häftigt så här.
Ja.
Men direkt jag kommer in dit så känner jag mig så otrygg. Jag har ju alltid haft väldigt jobbigt med sjukhus. Jag var väldigt sjuk som liten.
Mm.
Jag hade mycket liksom blodprov, mycket kontroller. Och där jag kommer ifrån i Nicaragua så finns ju kanske, eller det finns ju absolut inte det här pedagogiska i läkarvård. Utan det var ju liksom håll fast henne, in med sprutan. Alltså så. Så att jag, för mig
traumatiskt har liksom.
Trauma, ja, alltid. Så direkt jag kom dit och kände den här sjukhusdoften. Det var så här, åh fy. Och då blev det ju bara som en nedåtgående spiral. Jag kände ju mig superensam fast jag hade liksom min man och uskan där. Och ingen fattade vad jag gick igenom här inuti min hjärna. För att jag inte sa någonting såklart. Så att det blev så här superohanterligt. Jag kunde inte alls hantera lustgasen överhuvudtaget. Och det var, förstår jag nu, att det var för att jag skulle egentligen inte ha haft lustgasen då. Jag hade behövt komma ner i lugn och ro först.
Just det.
Trygghet för att sen ta mig an någonting. Liksom. Så jag bad om epidural då, för den var ju så himla bra, sa ju barnmorskan till mig. Och den var ju bra. Alltså den var ju fantastisk. Den tog ju bort allting, vilket gjorde att jag kunde sova och liksom försöka typ sortera lite tankar vad som händer och så. Men det som brukar hända med epidural, tänker jag, med min egen dålig erfarenhet också, att man öppnar upp sig men bebisen kommer inte ner, utan det blir kämpigt liksom. Det blir värkstimulerande dropp. Och läkaren som kom in var ju inte ett dugg liksom sympatisk mot mig överhuvudtaget. Och jag kommer ihåg att när de visade liksom surklockan så skrek jag bara nej, ni får snitta mig liksom. Det är nej, 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 det här kommer inte gå. För att jag vet inte varför, men jag ville verkligen, verkligen inte att de skulle använda surklocka. Jag tyckte att det såg ut som en maskin från 1800-talet liksom.
Ser ju riktigt läskigt ut.
Ja, och verkligen. Men sen fick man ju inte, alltså jag kan inte minnas att det var, fanns kommunikation med mig. Att det fanns någon så här mänsklig kontakt. Utan allt var så himla mekaniskt. Liksom. Det här barnet måste ut. Liksom. Och sen i efterhand när man har läst journalen så förstår jag att så, här, så himla bråttom var det inte. Ni hade ju kunnat så här, bara, nu tar vi ett djupt andetag. Nu ska vi förklara för dig här. Hur, hur känns det? Vill du att vi ska hålla om det? Ja, men alltså vad som helst. Och utkom han och... Det enda jag sa var ju så här, jag vill inte att ni lägger, alltså nej, bara så här, jag vill inte ha honom. Eller bara ta bort honom liksom, ge honom till min man. Men nej då, honom fick jag på bröstet så här kladdig och härlig. Vilket man, ja, absolut, det vill jag verkligen inte ha på mig efter att ha genomgått liksom en hemsk förlossning. Med personal som inte lyssnade. Och sen när jag skulle liksom bli sydd, för jag hade ju spruckit lite. Och jag, då skrek jag bara rakt ut. För att jag, det var en sån otrolig smärta. Och jag tänker nog i efterhand att det kanske inte var... Det kanske inte var smärta. Det kanske var, var känslomässig smärta. Mm. Att jag kände mig så otroligt utlämnad.
Mm.
Och då sa läkaren liksom till mig att bara tyst. Nu måste jag sy.
Nej.
Då var jag bara tyst. Alltså, sen sa inte jag någonting. För jag bara, det var som så här sista du vet, så här droppen bara av det hemskaste. Liksom.
Mm.
Och det, var, det satte väl tonen för mitt föräldraskap liksom, de första året. Man kände sig så här, totalt överkörd. Jag kan ingenting. Ingen kommer lyssna på mig. Amningen funkade inte. Alltså jag brukar i alla fall säga att så här, har man en positiv förlossningsupplevelse oavsett hur barnet än kommer ut så stärker det ju oftast ens förhållande till ens partner.
Mm.
Om man nu är i ett förhållande. Och är det inte det så kan det bli tvärtom. Och för oss var det ju verkligen tvärtom. Det stärkte ju inte ett dugg. För jag kände ju mig att du hjälpte inte mig när jag behövde det.
Nej, exakt.
Och han kände väl att du sa aldrig något.
Nej, just det.
Hur ska jag veta? Jag visste inte någonting liksom. Så det var ju en supertuff start för alla oss tre. Och det vet jag att vi idag kan prata om. Inte jätteofta, men liksom ibland jag och min man att så här... Vad synd för min son att det blev så. Att han fick en sån start med såna föräldrar som var supertrasiga själva. Liksom. Istället för som med våra två andra tjejer som hade en, ja, men en tight familj. En partner som visste precis hur han skulle stötta mig och sådär. Och har haft jättedåligt samvete också för det, tänker jag. Att det blev som det blev. Han har ju haft lite så här, han är väldigt känslig och så. Då har jag tänkt att men det beror säkert på mig för att jag... födde honom för dåligt. Jag menar så här, alla tog
förstår.
Och försökt istället liksom på senare tid att försöka men se det låter så här superklyschigt men se det positiva utav den. Jag har fått växa ur, alltså tillsammans har vi växt ur den här trauman. Och han och jag har ju en väldigt speciell kontakt. Vi är ju väldigt lika på något sätt. Men det blev verkligen så uppenbart att just förlossningen sätter ju, kan ju sätta tonen i alla fall för hur det blir första månaden och första åren. Och för oss var det ju inte bra. Alltså amningen funkade inte. Jag hade ju tänkt amma, den funkade inte. Uppdelningen hemma funkade inte. Jag kände mig väldigt, väldigt ensam i allt liksom. Fast min man försökte, så det var inte så att han inte försökte, men jag kände mig väldigt, väldigt ensam. Det fanns liksom inte den kommunikationen jag hade önskat. Och det, och det kommer ju då ifrån den här jobbiga upplevelsen, den här förlossningen. För så var det ju inte de andra gångerna alls överhuvudtaget liksom. Det fanns inga kommunikationssvårigheter. Det fanns inget så här, ja men jag känner mig ensam här, utan det var bara så här, allt bara föll på plats. Det, alltså, det känns väl bra att kunna jämföra hur det kan bli också, tänker jag. Alltså, jag har alltid med mig det när jag jobbar.
Jag tänker att det är en jättestark liksom, sak i ditt jobb idag. Att du vet vad som krävs och hur man inte vill ha det, så att säga.
Ja.
Och sen kanske också, alltså nu blir det hobbypsykologi här. Men jag tänker också, apropå att du gick igenom sådana hemska saker med sjukhusmiljö också när du var barn. Och sen får gå igenom... lite samma sak, att du inte hade någon kontroll och ingen pratade med dig utan bara gjorde saker utan din liksom, bestämmelse.
Samtycke, man säger. Liksom.
Samtycke, precis. Att det måste ju blivit förstärkt där i förlossningsrummet på grund av det du var med om som liten.
Ja, absolut.
Och att du kanske också, jag vet inte om du har gjort det, men jag tänker att det är ju någonting som du också så här, för det är också klassiskt för, som barn att man tar på sig, ja men det är säkert jag som har gjort något fel så nu gör de det här mot mig. Att man tar på sig skulden. Och likadant som du sa att du gjorde som mamma lite. Att ja, men dåligt samvete för att du födde honom fel eller sådär. Att du tar på dig skulden igen. Att man liksom måste förlåta sig själv någonstans.
Jo, faktiskt.
I det. Och det kanske är något som, jag vet inte om du kanske lyckats göra det då nu genom de andra barnen och sådär.
Jo, men det tycker jag att jag har. Mm. Alltså man har ju fått, man säger, jag har i alla fall fått ett mycket bättre perspektiv. Jag har förstått vad som gick fel, vad jag hade kunnat göra men inte gjorde. Och det är helt okej. Okay. Jag blir inte bättre. Och alltså jag kan ju väl gå runt hela mitt liv och skylla på att min son fick en dålig start. Men det kommer ju överskugga nuet också. Att så här, vi kan ju faktiskt göra någonting bra av nuet. Och försöka stärka vår relation och kanske prata om sånt här. För jag tänker, alltså, hos oss pratar vi mycket förlossningar och vikten av samtycke. Och liksom. Och då tänker jag att får de ta med sig det sen om och när de blir föräldrar så är det väl jättefint. För då vet de vad som är viktigt. Då, då slipper det bli så som det blev för mig, tänker jag.
Exakt.
Så att ur allt ont kommer något gott eller något.
Ja, verkligen. Men hemskt, jag förstår att det måste ha varit en fruktansvärd första tid också med din son. Jag känner igen mig lite i det också. Att, ja, men man var så liksom, för min första förlossning var ju inte heller lyckad ur främst det mentala. Och det spillde ju verkligen över på liksom den mörbultade tiden efter. Då man bara kände allt var hemskt, mer eller mindre. Vad heter det? Hur, alltså när ni väl då började prata om att försöka få syskon lite längre fram.
Mm.
Hur gick tankarna då kring förlossningen och hur pratade ni om det då?
Då hade jag väl läst på lite mer. Jag hade googlat förlossningsrädsla. För då kunde jag liksom, då var jag med lite mer into googling. Och hittat en Södra BB som hade mödravård och förlossningsvård i samma liksom, plan. Det här gjorde jag redan innan jag blev gravid. För jag var liksom så här, det här ska bli bra. Det finns inte en chans att få bli så där igen. Liksom. Och vi försökte faktiskt rätt länge. Jag sa nu att vi inte hade problem. Men det är för att jag har väldigt stor respekt för alla som genomgår liksom, en fertilitetsresa. Vi försökte under ett år. Och sen blev vi gravida. Och för mig är det inte ett problem. För vi lyckades bli gravida på egen hand och det var bara ett år. Så det var därför jag sa så. Jag tar tillbaka att jag inte hade problem, men de var inte så stora.
Ja, men det var ju väldigt respektfullt sagt.
Ja, nej, men alltså verkligen till alla er som kämpar med infertilitet. Jag kan inte tänka mig, mitt hjärta alltså brister bara man tänker på det. Hur tufft det måste vara, hur mycket det kan tära på ens förhållande dessutom.
Ja, fy. Ja, verkligen.
Massa kärlek till er.
Verkligen.
Nej, men så när vi väl blev gravida, jag hade ju tänkt så här, slå in graviditetstestet. För jag tog ju graviditetstestet när inte han var hemma och hade tänkt överraska honom. Men det gick inte. Alltså jag var så lycklig och glad för jag bara kände så här, nu äntligen är det faktiskt rätt tidpunkt för både mig och min man. Och nu ska min son få ett syskon. Så jag ringde honom på telefon direkt och han var så glad. Och det... Alltså det var en så stor skillnad från när vi blev gravida med första. Liksom. Han var så här genuint glad och bara kände så här, yes, ett syskon var underbart. Så att, ja, men det var en helt annan start. Jag mådde ju som sagt mycket, mycket sämre fysiskt. Alltså verkligen. Men i och med att jag mådde mycket bättre psykiskt så var det mer uthärdligt. Alla gånger. Jag kräks hellre än att må psykiskt dåligt. Och sen så läste vi mycket. Jag tvingade honom att läsa för utan rädsla. Den här gången kom han inte undan. Han förstod nog att nu gör vi allt på Maddys sätt. Och sen så, jag hade en fantastisk barnmorska som hette Karin. Jag har träffat henne som doula också. Det var, det var superrörande. Jag kan säga att jag grinade lite för att det var så fint att träffa henne igen. Och när jag kom till hennes liksom mottagning där på Södra BB så det första jag gjorde det var att gråta. Jag kunde liksom inte ens säga mitt personnummer. Typ. Och då var det ju för att jag tyckte att hela den här förlossningsbiten var jobbig. Liksom. Så vi pratade och vi pratade. Och jag var hos henne en gång i veckan.
Oh, wow.
Ja. Alltså jag är så enormt tacksam mot att hon var så här, du kommer hit så ofta du kan och vill. Liksom. Och det gjorde jag verkligen.
Oh, underbar människa.
Ja, verkligen alltså. Så att hon är ju en stor anledning till varför det blev som det blev. Jag fick ingå i någon så här diskussionsgrupp med mammor som hade haft det tufft. Och jag kan inte säga att det hjälpte mig jättemycket. Men det var inte dumt heller. Jag fick känna så här, ah, vad skönt, jag är inte ensam. Jag öppnade inte upp mig för att jag hade väldigt svårt för det. Men jag kände i alla fall, vad bra. Det är inte bara jag. Mm. Mm. Och sen så såg jag till att jag fick ha med mig två vänner plus min man till förlossningen.
Okay.
Och det tyckte min man var jättekonstigt. Alltså han, ja men lite så här svensk. Vi ska väl inte ha med oss någon. Det här är intimt och så vidare.
Just det.
Och då sa jag att nej, men då kan du stanna hemma. Alltså, nej, ja. Det, och det, alltså, det sa jag fast vid. Skulle det någonsin bli ett barn till? Det är jag som bestämmer, ingen annan.
så
de,
bra.
Ja, nej men verkligen. Och då, de följde med. Det var ja, men två fantastiska vänner. En som jobbar inom sjukvården med småbarn. Och en supervän bara. Fantastisk är hon. Och vi hade... Ja, men en fantastisk upplevelse. Alltså verkligen fantastisk.
För fråga bara innan vi går in på det. Hur hade du och din man pratat liksom, just apropå det här med kommunikationen? Att du kanske inte riktigt hade uttalat vad som hände i ditt inre. Och han kanske inte heller hade sina lyssnaröron på i första förlossningen. Hur har ni liksom pratat om det för att komma fram till en bättre kommunikation?
Alltså det tog ju 3,5 år. Att tills jag blev, eller 4 nästan, ja men i alla fall några år innan jag blev gravid igen. Och under den tiden så blev ju vår kommunikation bättre och bättre på alla plan. Och där blev det ju också att men vi började prata lite om vad som gick fel. Och jag kan inte säga att vi var klara då. Alltså det har ju kommit upp massa grejer till ytan de senaste 2 åren också. Och nu tror jag att vi har pratat igenom allt. Men då var det mer liksom att så här, jag kände mig ensam. Jag behöver dig, men jag tror att jag behöver någon annan också. Och du måste vara okej med det. För att jag får aldrig mer genomgå något sånt där. Jag kan inte, jag kommer dö. Alltså jag kommer inte klara av att vara mamma en gång till. Liksom. Och han, var, alltså han är ju så otroligt förstående. Så han var ju mer så här, men det är inte en diskussion då. Liksom. Du gör då så. Även om jag tycker att det här är jättekonstigt att vi ska ha med 2 andra. Så är det väl bra om du tycker att det är bra. Liksom. Och i efterhand så, alltså det var det bästa vi kunde göra. Han hade ju jättetrevligt med dem. Jag var till och med själv i badkaret ett bra tag. Medan de satt ute liksom, i själva förlossningsrummet och garvade och hade time of the life. Och det var bra, jag ville verkligen det. För jag visste att är min man trygg, då kommer jag vara trygg. Om jag ser att han springer runt som en yr höna i rummet och inte vet vad han ska göra. Då kommer jag bli, alltså jag kommer hamna ur fokus och det kommer bli som förra gången. Liksom. Men han var så här, ja men... Jag har ju två, liksom, en fantastisk barnmorska som känner dig sen innan. Och sen så dina vänner, så att det här blir superbra. Så det blev ju en helt annan stund just på grund av det här.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Mm. Hur drog det igång den här gången då?
Jag hade ju förvärkar i 5 veckor. Alltså oj. Riktigt jobbiga. Alltså så här, jag kommer föda värkar. Fast jag födde inte. Så att jag var ju inne och fick utskriven sån här lite tyngre Alvedon som jag skulle ta 3 gånger per dag. Mm. I 5 veckor. Och jag kan säga att jag fuskade ibland. För jag hade sån ångest över att ta så stora mängder Alvedon med en bebis i magen.
Ja, förstår det. Ja.
Ingen shaming. Men för mig var det bara jobbigt. Men så på självaste BF vaknade jag klockan typ 4-5. Och bara, det där var en värk. Bara så jag visste att det där var inte en förvärk. Det var en värk. Upp, såg att så här, slemproppen hade släppt. Och återigen ville jag vara själv. Så jag väckte inte min man. Utan jag la mig, ja, jag la mig i mitt badkar. Alltså jag badar verkligen bara när jag ska föda barn. och låg där fram till klockan 7 när min man och son vaknar. Och han bara, vad gör du? Så här, jag bara, nej men det är på gång liksom. Och han liksom blir, ska ringa mormor som ska hämta sonen. Och jag ringer kompisarna och det här var så sjukt. För att den här dagen var mina båda kompisars sista semesterdag.
Så
senare, så de hade inte kunnat vara med.
Nej, just det.
Så de fixade i ordning sig och jag ringde så här Södra BB. Just det är lite fun fact faktiskt. Jag ringde Södra BB där vid första känningen vid 4:30. Och då var det Lisa Svensson som svarade som... senare blev min doula-lärare.
Jaha, wow.
Och cirklarna slut.
Ja, verkligen.
Nej, men så då hade jag ringt en gång så här tid på morgonen. Och sen ringde jag igen vid typ 7-8 där. Och bara sa att nej, men nu har det så här intensifierats. Jag känner att det verkligen är på gång. Och då sa de så här, ja men det är fullt nu. Så om du kan vara hemma några timmar till. Och då sa jag så här, det gör jag kommer inte föda någon annanstans. Så då väntade vi typ 2 timmar till. Och då sa de så här, nu finns det plats. Då åkte vi in, vi hämtade upp kompisarna på vägen. Kommer in och det sista jag ville, för det skrev i mitt förlossningsbrev, jag ville inte ha CTG liksom, sådär, så att man ligger ner på rygg och man får inte röra sig. Så det fick de inte göra, vilket jag var väldigt stenhård med. Att ni får bara lyssna liksom, med Doppler eller med tratt. Och de var fina, respekterade det. Liksom. Och sen så skulle de undersöka mig, såklart. Och det var så här... ytterligare en maktåtertagande eller vad det heter liksom. Att när barnmorskan säger så här, ja men nu ska vi undersöka dig, så sa jag till både min man och mina vänner att nu får ni faktiskt gå ut. Och det hade inte jag vågat göra första gången.
Nej.
Jag hade bara, fast jag var superobekväm med att ta en vaginal undersökning, så hade jag bara accepterat det. Men då sa jag så här, nej men ni får faktiskt gå ut, det känns bättre för mig om ni inte är här. Och då kunde jag slappna av bättre. Det var en mycket behagligare liksom, upplevelse att bli undersökt. Då var jag öppen 6 centimeter. Och så när min man kommer in. För att jag hade ju typ inte ont. Det såg inte ut som jag hade ont. Liksom.
Nej.
Så han bara, men vad är du? Är du typ så här 3 kanske? Och då var det barnmorskan som bara, nej, hon är faktiskt öppen 6. Och han bara, nej, fy vad coolt, vad grym du är. Liksom. och sen så hoppade jag i badkaret och låg där med liksom lustgas och togverkar och...
Får jag bara fråga innan vi går vidare där, apropå att du liksom, ja, med maktövertagandet som du sa. Kände du dig starkt också efter att ha bett dem liksom gå ut? Och,
ja, alltså, men man kände sig som top of the world. Liksom. Ja. Shit vad grym jag var nu, Matt, som stod upp för dina egna känslor. Liksom. Ja, absolut.
Så jäkla bra. Jag kan verkligen tänka mig. Alltså, ja, det är så stärkande. Så även om det kan kännas tufft som du säger och svårt, så ja, verkligen bra.
På andra sidan känns det så mycket bättre och så mycket värt det. Och faktiskt för vad man själv känner och tycker.
Verkligen. Heja dig.
Tack.
Okej, du ligger i badet och de andra sitter och har det trevligt.
Ja, men jag hör hur de skrattar. Alltså jag tyckte det var livets fest att bara höra hur bra de hade. Liksom. Och de kikade in då och då såklart. Och så fick jag krystverkar typ 3 timmar senare. Och jag höll på att krysta ett tag. Alltså jag tror att jag krystade 1 timme ungefär.
Är du kvar i badet då också?
Ja, men jag är kvar i badet och har en fantastisk barnmorska. Henne har jag faktiskt inte träffat igen. Men nej, hon var helt underbar. Hon, för att min dotter är född typ 2.45, alltså 14.45. Och då kom hon in 14.00 vid liksom skift.
Mm.
Och hon kommer in via dörren och liksom ställer sig där och tittar på mig och bara, önskar du föda i vatten, Madi, typ? Och jag bara, ja, det gör jag. Ja, men det var en så här fin fråga, liksom. Önskar du att så här, det är på dina villkor, det är du som bestämmer. Och så hon kom ut i vatten, hon föddes i vatten och bajsade på vägen ut jättemycket. Så där låg jag i bajs, liksom, så här, sjukt ofräscht. Tycker jag i alla fall, så här, men vad gör man inte för sina barn?
Exakt.
Och vad mådde prima ballerina, liksom. Hon mådde så bra. Och väldigt bestämd och allt möjligt. Och det är hon fortfarande, liksom.
Hur kändes det då? Ville du liksom ta henne till ditt bröst
direkt?
Ja, nej.
Alltså, ingen fick ta henne.
Nej.
Det var jag som skulle ha henne. Och jag menar, hon hade ju bajs på sig. Men ändå så var det så här, hon är min. Det här liksom oxytocinpåslaget man pratar om, som man får när man föder barn. Den bara, it hit me like a truck, alltså. Och det var en fantastisk, alltså det var inte att jag älskade henne. Jag kände inte de här, åh, rosa himmel, utan mer så här, shit vad coolt. Och den här varelsen ska jag ta hand om. Och vad bra det känns. Så att, den önskar jag alla att känna när man föder barn.
Oh, shit, vilken power, alltså.
Yeah.
Underbart. Gud vad härligt att höra. Och hur upplevde du då liksom, jämförelsevis då med när din son kom och nu då dina första dagar och veckor med din nya bebis?
Alltså det var en enorm skillnad. Vi hade ju bestämt på förhand att min man skulle vara ledig i 4 veckor. Första gången var han bara ledig de här 10 dagarna för att det var så alla gjorde. Och nu sa jag att så här, nej, du är ledig 1 månad, punkt. För att jag ska amma. Jag ska få det här att funka, liksom. Och då måste du ta hand om vår son och du ska serva mig. Du ska göra allt, liksom. Och det gjorde han. Alltså jag satt på en stol och kollade på Netflix i 1 månad. Och ammade. Jo, men alltså, och det var så fantastiskt att jag fick den tiden. Och det var så här, det var en sån bra teamwork bara. Han bara rådade allt annat. Jag tänker att det är precis så det ska vara.
Så om man vill verkligen, 100%.
Men jag ville verkligen inte städa eller damma av. Eller, jag ville inte göra någonting. Jag ville liksom insupa den här första månaden som inte kommer tillbaka. Och sen när han gick tillbaka till jobbet så var det liksom inga problem. För då var jag så här, amningen satt som den skulle och ja, men man hade läkt, jag mådde mycket bättre i kroppen, fått in rutiner och så vidare och så vidare. Så att jag brukar så här peppa alla att så här, ta lite längre ledighet om det går. Alltså, eller försök typ så här, ta halvdagar i alla fall, bara för att hjälpas åt första tiden. För att den är tuff, den är supertuff, även om man har en positiv upplevelse. Det är ju liksom miljoner känslor som åker upp och ner hela tiden. Ena stunden är du glad, andra är du jätteledsen. Och då vet att man har någon vid sin sida hela tiden gör ju en skillnad.
Verkligen, det låter som ett optimalt upplägg ändå.
Jajamän.
Verkligen, du är smart du, Maddy.
Ja, tack, tack.
Vi går ju raskt vidare i det här programmet då.
Jajamän.
För då har, ni har ju också ett tredje barn. Ja, jajamän. Men exakt.
Ja.
Och hur gick liksom snacket inför ett tredje syskon?
Nej, men där var det inte så mycket snack, va? Jag ville bara ha en trea. Jag ville absolut ha en trea. Jag kände mig inte duggklar, speciellt inte efter den förlossningen. Alltså verkligen inte. Jag var så här, ja, det här ska jag få göra igen. Min man var absolut inte med på tåget. Han var så här, nej, ja, det blir jättebra. 2 barn är bra, liksom. Men så blev vi gravida. För det är sånt som händer när man har oskyddat sex.
Ja, det kan ju ske.
Ja, det kan ju ske. Jag var överlycklig och min man var inte så lycklig. Men det är klart han liksom var så här, ja, men alltså det är välkommet såklart. Men det var liksom inte hans plan.
Nej.
nu är det, hon har ju honom lindad runt fingret liksom. Mm. Han lider väl inte så mycket över det nu. Nej men och där var det väl jobbigt såklart att han, vi var inte på samma plan igen. Men jag var så stärkt över att snälla, jag har lyckats hålla två barn levande så att det här blir superbra. Du behöver nog bara lite tid på dig att så här smälta in på allt det där.
Mm.
Och det, alltså det tog väl kanske 2 veckor så var han så här, ja, men det här blir kul. Vad roligt liksom. För det var lite tätare den här gången. Då var våran yngsta bara 1,5, så hon var ju rätt liten.
Mm.
Och vi var faktiskt i Nicaragua på en långresa när jag blev gravid.
Aha, okej.
Okay. Så jag började ju må pissdåligt i 40 graders värme.
Oh, fy, stackare.
Och så skulle vi ha en vecka semester i Miami på vägen hem. Och vi hade liksom en superplan på allt vi skulle besöka och allt vi skulle äta. Och det var allt för pannkaka. Jag bara låg och spidde i våran van liksom. Så det var inte en superhärlig semester.
Fy, nej, förstår jag.
Men det är väl alltid så det blir när det blir oplanerat att något blir knasigt.
Det blev en bra story av det ändå.
Ja, det, men det blir det. Jag kommer ihåg, vi skulle, jag var så, alltså jag älskar ju amerikansk mat och jag hade sett så mycket fram emot att försöka på The Pancake House, tror jag att det hette. Ja, men så här, massa pannkakor. Och då sa jag så här, men vi åker ändå trots att jag liksom spydde hela tiden. Och jag kommer ihåg att vi kommer fram till parkeringen, bildörren öppnas och jag bara, alltså bara tog spyr ut på parkeringen. Så bara, min man bara, men alltså vi kan åka hem igen, vi måste inte, vi, det är okej, jag kan ta barnen till parken liksom. Jag bara, nej, jag ska äta mina pannkakor. Och jag åt typ 1 centimeters pannkaka, det var
du, den centimetern var god.
Den centimetern var god, sen kom den upp igen. Men det var det värt.
Ja, du fick inte valuta för pengarna i den där all you can eat buffé.
Nej, det var dyrt. men vi skrattade åt det nu. Det, var, ja, det blir väl så. Liksom. Och jag visste ju att jag skulle må lika dåligt igen. Eller jag misstänkte att det skulle bli så. Så det var inte en, det var inte en chock. Och vi kom ju hem en månad senare.
Mm.
Och då blev jag sjukskriven direkt. Liksom, för det fanns ju inte en chans i världen att jag kunde jobba överhuvudtaget.
Nej. Hur länge satt det där i hela graviditeten? Eller?
Ja, var det? Okay. Fram tills jag födde.
Fy fan.
Och då var jag ju gravid liksom, en hel sommar.
Mm.
Och en hel vår och en hel höst och början av en vinter. Så det var ju bara superjobbigt. Och så hade man en och en halv åring hemma som fick noll uppmärksamhet för att jag inte orkade.
Mm.
Som, alltså hon är ju väldigt lugn, så det var ju skönt att hon var det. Hon kan ju sitta och läsa en bok i 2 timmar. Liksom. Men ja, återigen, mammasamvetet är med.
Ja, ja.
Oh, jag har inte hunnit städa, jag har inte hunnit vara med henne.
Mm.
Så det var ju väldigt, väldigt jobbigt återigen. Och liksom foglossningen igen, att jag kunde inte bära henne, jag kunde inte gå upp trappor. Men det var bara så här, nej. Och då hade vi köpt ett hus med trappor såklart. Så att det... Man liksom gick inte upp till andra våningen. Jag hade ingen aning knappt om hur den såg ut. Eller om det var säd eller inte. För att jag var ju bara liksom nere vid köket och vardagsrummet.
Mm.
Men vi var ju så tajta liksom från de andra 2 upplevelserna. Så att jag kände att jag var inte ensam här heller. Utan vi var 2 och han gjorde allt jag inte kunde göra. Liksom.
Mm.
Så på det sättet var det liksom återigen en skillnad jämfört med första. Att man kände att man var team igen.
Mm. Det är en härlig känsla.
Mm.
Och hur gick tankarna för den här förlossningen nu då?
Ja, jag skulle föda på Södra BB. Hade jag bestämt, för det var där jag födde sist. Och det var så fantastiskt. Mm. Och då stängde de. Typ i april. Ja, nu säger jag säkert fel. Men precis där när jag blev gravid. Och då fanns ju BB Sofia kvar.
Mm.
Och då tänkte jag, okej, men då får det bli BB Sofia. Det är okej. Men då stängde de istället typ maj-juni. Och då fick jag panik. För jag sa, jag sätter inte min fot på ett sjukhus. Det gör jag inte. Det finns inte en chans i världen. För jag vet att hur fin personal det än kommer vara. Så för mig är sjukhus lika med hemskt. Så det kommer inte bli bra.
Mm.
Och då började jag forska lite på hemförlossning. Vilket var jättekonstigt för snart 5 år sedan. Det var ju liksom... Det är fortfarande lite konstigt. Men då var det så här, oj, varför det? Liksom, eller vad, duger inte sjukhuset åt dig? Liksom.
Just det.
Men för mig var det så här, nej. Alltså, man föder sitt barn en gång i livet. Och jag tänker inte riskera någonting överhuvudtaget. Mm. Och det här skulle ju ändå bli vårt sista barn, hade vi sagt. För jag kände också så här tre lagom. Så att jag kommer aldrig få en chans till att liksom läka en till trauma eller något. Så då tog vi kontakt med hembarnmorskor. Obs, ska säga att min man var absolut inte med på tåget. Återigen. Det är som att jag kör över min man väldigt.
Ja, lite grann kanske.
Nej, men jag sa att så här, vi,
men det är ju å andra sidan, som vi har sagt flera gånger, förlåt att jag har blivit.
Nej, det är inget
vi har sagt flera gånger att det är du som föder. Så att,
ja, nej, men precis.
Han får bara bli lite överkört.
Ja, nej, men i det här fallet så sa jag så här, vi måste i alla fall ta ett möte med dem. Det kan ju vara så att jag tycker att det här känns helt galet också. Och då blir det ju så, liksom. Då föder vi just. Men vi åkte till ett möte med en av mina kompisar som hade varit med på förra förlossningen. Så vi tre åkte dit. Det var någon sån här lära känna träff. Och då var det massa gravida där också. Mm. Men för mig, det var ju liksom, det var ju som alltså, honung för öronen, tänkte jag. Vad är det man säger? Nej, men det var bara som musik för öronen, så var det. Och jag var helt såld. Och även min man, för han var så här, men hjälp, de känns lite så här kunniga typ. Jag bara, ja, de är ju barnmorskor.
Han har ju bara sett framför sig några som
ja, så typ flummiga hippies. Liksom. Witchcraft eller liksom, ja, men jag vet inte. Man har väl sina föreställningar.
Ja.
Och då, eftersom jag kände så här att, men hjälp vad jag bestämmer grejer, så sa jag så här, vet du vad? Jag bestämmer att det blir en förlossning, men du får bestämma hembarnmorska. Vad du än säger så kommer jag säga ja till det här. Och då var det typ fyra olika barnmorskor i det där rummet. Och jag kände tre av dem, absolut, jag är på tåget. Och så den här ena, jag bara nej, alltså, nej, det är inte en chans att hon får med på min förlossning. Vem tror du han väljer? Jajamän, den jag absolut inte.
Nej.
Och då kör jag så här, tänkte så här, nej men nu har jag lovat han. Jag måste ha en chans liksom. Och hon var underbar. Alltså så, det är bara typiskt mig att så här, gallra ut folk utan att ha jättemycket chans. Hon var helt fantastisk. Det var som att ha en så här urmoder från gamla tiden med sig. Och vi hade förberedande samtal med dem. Förberedde hemma liksom så här lakan och bindor och skydd för sängen och allt möjligt liksom. Och vi var rätt taggade, alltså, även min man, han kände så här, shit, det är coolt så här. Men han var lite orolig över att jag så här, skulle be om lustgas, vilket man inte kan få hemma.
Just det.
Och då var jag så här, fast om jag vet att det inte finns så kan inte jag be om det. Alltså för att, vad ska de ge mig? Ingenting liksom. Så att det försökte jag liksom bara tänka bort. Att så här, men det tar vi då. Jag tror inte det kommer vara en större problem liksom. Och dagarna gick. Jag tänkte väl att jag skulle föda tidigt. För jag hade återigen förverkat jättelångt innan. Men det gjorde jag inte. Mm. Och BF kom och gick. Den också. Och tre dagar efter, eller om det var två. Då sätter verkarna igång på morgonen. Typ där fem slaget. Och jag känner direkt att okej, men this is it liksom. Och det var, det kändes så konstigt samtidigt. Det var som en så här krock i hjärnan. För att så här, jag hade, vem ska jag ringa och säga att jag kommer in? Jag ska inte ringa någon.
Nej, just det.
Men jag ringer barnmorskan och säger att jag tror att det är på gång. Och de säger, ja vad bra, så här, fortsätter hemma. Och jag hade över grannen och vi fikade och liksom barnen röjde. Och hela dagen gick, min man kom hem vid 14 liksom, och jag var så här, det är typ samma intensitet, det händer ingenting här. Och han var okej, okay, ja, men vad märkligt. Jag ringde hem mina kompisar, för de skulle också vara med såklart. Och där vi typ 3-4 så kände jag så här, men jag måste ringa barnmorskan, det här känns jättekonstigt. Alltså ingenting händer. Så kommer de och ska liksom prata lite med oss innan, så vi sitter och har lite mysigt nere vid matbordet. Och så ska vi upp och undersöka och för att jag vill säga, jag bara, men när ska du undersöka mig? Liksom, hallå, du har varit här i en timme. Jag behöver inte undersöka dig. Liksom. Fast jag vill att du undersöker mig. Men liksom, så här, ja, men då gör hon det. Och då säger hon att jag är 10 centimeter öppen. Och det var som en käftsmäll. För då har jag haft verkar i typ 12 timmar. Och man säger, om föderskor föder så mycket snabbare och bla.
Exakt.
Ja. Så att jag blir helt uppgiven och bara, okej, nu har jag ringt hem alla och jag kan inte ens typ säga till när det är på riktigt, för det här är inte på riktigt ens. Så att vi skickade hem båda barnmorskorna och en av mina kompisar skulle ha ett jobbpass på sjukhuset. Så här nattpass. Så jag bara, men vet du vad, åk, för det här händer. Alltså det blir ingen bebis här. Och hon bara, är du säker? Så jag bara, ja, åk snälla. Det. Så hon åkte och kvar var min kompis och min man. Båda våra två barn var hos mormor och kompisar liksom. Så jag satt uppe och kollade på typ film med min kompis och min man gick upp och kollade sig, tror jag. Och så låg jag där i typ 2 timmar och jag bara, det kan vara så att det börjar intensifiera sig, kände jag. Det var så här, jag kände inte så mycket smärta den förlossningen, ska jag säga. Så att verkarna gjorde inte ont, utan det var som att, ja, men om man har varit i havet och blivit så här omkullkastad av en våg. Kraften kände jag inombords mig. Och jag tyckte så här, den kraften blir bara starkare och starkare och starkare. Och jag svettades lite. Jag liksom kom på att jag torkade mig själv efter varje verk. Och jag bara, men det kanske är lite intressant. Och min kompis bara, ja, alltså det känns som att det är lite, ska vi ringa typ? Så jag bara, nej, nu ska, vi ska inte ringa någon. Och då var klockan typ 11 på natten liksom. Barnmorskan hade åkt iväg vid 8 på kvällen. Och så ligger jag kvar lite till och plötsligt så här, för jag ligger ju så här på sidan. Så är det som att jag hör ett knäpp inombords. Och jag bara, nej, tänker jag. För jag vet ju att när vattnet går så kommer ju de. Alltså, då funkar min kropp. Så jag sätter mig upp och bara, vattnet går. Och så här, ställer mig upp och så bara, flush, liksom floden på mattan. Och jag bara, nej, nu kommer den. Nu kommer hon, tänker jag. Och så här, springer upp för trappan, typ knappt, lite halvgraciöst. Och liksom bara slänger av mig kläderna och in i badkaret. För att det var liksom, jag visste ju att jag ville föda vatten och det är så fin smärtlindring och så. Och direkt började trycka på liksom. Direkt började hon åka neråt. Och det som var så häftigt den här gången, vilket inte jag kände med nummer två, var ju att jag kände hur hon roterade. Och det kanske låter lite creepy, men för mig var det så otroligt stärkande att känna så här, det är du och jag, gumman. Alltså, vi gör det här, jag är med dig på allt du gör liksom. Och då rings barnmorskan och jag är så här, jag bara, alltså de kommer inte hinna. Och min man säger typ så här, min man och min kompis, och de bara, men det är ingen fara, alltså vi kan ta emot om det. Så jag bara, ni tar inte emot någonting, fattar ni? Alltså ni går inte i närheten av den här. Jag tror jag har det på film till och med när jag säger det. Fy, alltså. Så de bara, okej, nej men andas, det är lugnt så här. Och så kommer typ barnmorskorna efter en halvtimme. Och då var det som att säga, okej, nu kan hon komma så här. Och så fick jag följa med kroppen, liksom det här coola att man känner att det inte är jag som krystar, det är min kropp. Och den lilla rackaren, hon hade alltså huvudet nedåt såklart, men så hade hon även axeln så här, liksom som en Superman. Det var lite bredare i omfång, om man säger så.
Tack
och jag
det.
Kan säga att det kändes rejält. Jag minns ju att jag bara, alltså det gör då, bara, det svider något enormt, vad är det där liksom? Och hon bara, ja, det är hennes arm och huvud. Det är liksom, vi snackar ändå 2-3 centimeter mer. Så att barnmorskan lirkade ut axeln så där lite snyggt. Och så bara gled hon ut resten av kroppen. Den här tjejen hade ju inte bajsat direkt efteråt. Så att jag låg i rent vatten den här gången. Men däremot var hon väldigt stor. Hon vägde 4 kilo. Så det var som att de la en sån här tångklump på lilla mig. Och så skrek hon. Oj vad hon skrek. Så att min man till och med sa, men ska de verkligen skrika så mycket? Men hon är så än idag. Hon gör sin röst hörd. Jag tänker ändå att sättet liksom, hur de är precis när de är nyfödda, att det ändå återspeglar lite hur de blir känd. Eller så har det varit för mig i alla fall. Och jag var så fruktansvärt lycklig där och då över att det blev prick som jag ville ha det. Jag saknade mina kompis, absolut. Men allt annat var så här, det hade inte kunnat bli bättre. Och det kändes så skönt, om man får säga så här, att avsluta med flaggan på topp. Att så här, jag har 2 starka upplevelser bakom mig och en upplevelse där jag lärde mig väldigt mycket om mig själv. Och liksom sen få använda det här för att hjälpa andra. Men det var en otroligt, otroligt fin upplevelse. Liksom. Barnmorskan förde lite journal, vägdes, vi klippte liksom navelsträngen. Och sen stack alla och jag bara, jaha. Vet vi hur det här funkar? Och det gick ju bra. Men det var väl ändå att man så här, plötsligt blev ensam, liksom lämnad ensam. Inte att det var läskigt, men det var bara så här ovanligt. För att på sjukhus blir det ju inte lämnad ensam.
Nej, exakt. Det är så många hela tiden överallt.
Ja. Och sen på morgonen där så hade vi planerat att min svägerska och svärmor skulle komma. Och typ städa innan bebisen kommer. För de bor en bit bort här. Men då var ju bebisen redan här. Då fick de träffa henne och ta hand om oss liksom, hela helgen.
Så det mysigt.
Det var väldigt, väldigt mysigt.
Det låter helt fantastiskt.
Ja.
Jag känner att jag har suttit och liksom, träningsverk i kinderna. För jag känner att jag har suttit och lett hela din berättelse här. Otroligt.
Ja, fint att höra. Det är ett kär minne, kan jag säga.
Ja, det förstår jag.
Det var väldigt fint.
Man vill liksom stanna i det här momentet länge för att det ger sån härlig positiv energi. Men jag måste ju fortsätta fråga saker.
Det är helt okej.
Vad var det då liksom i allt det här som du har gått igenom som gjort att du insåg att du ville hjälpa andra genom att bli doula?
Ja, alltså jag liksom kom över det här ordet första gången jag läste den här boken förut, men förstod inte riktigt vad det var eller att du kan typ plugga för att bli doula. Mm. Men så efter min yngstas förlossning så var det lite mer Facebook och sånt där. Och då kom jag återigen över det och jag tänkte att så här, jag googlade lite på utbildningar och bara så här, men vänta, jag har ju varit med om när det kan bli riktigt dåligt och jag har varit med om när det kan bli riktigt bra. Och jag vet att skillnaden var stödet.
Mm.
Men det var ju en läskig grej. Så här, ska jag vara på ett förlossningsrum med människor som inte känner? Tänk om inte jag är good enough? Tänk om jag är fel? Återigen, prestationsångesten kickade in där. Men så kände jag så här, men jag går väl utbildningen och blir det så blir det liksom. Och blir det inte så blir det inte. Och min man var superstöttande. Han tyckte så här, vilken kul grej liksom. Så här, vilken kul dyr hobby. Lite så. Men han sa, ja men visst, gör det du typ så här, om du vill det. Och jag, alltså, jag hade liksom ingen riktig tanke med det. Det var mer så här, jag kan väl hjälpa någon kompis då. Det är väl värt det. Om jag så kan hjälpa en så var det värt den här utbildningen. Så jag gick in där helt blank liksom och tänkte aldrig att det här skulle bli något jag sysslar med. Alltså ett yrke, en sysselsättning, det fanns inte på kartan. För jag tänkte att, nej men vad skulle man vilja anlita mig? Alltså vad kan jag? Lite så. Men det visade sig vara fel, om man får säga det själv.
Du jobbar med det någonsin.
Jag jobbar med det.
Ja, underbart. Det är fantastiskt ändå. Jag känner att en person med din erfarenhet, just det precis som du säger, en förlossning där det gick tvärt emot allt vad du kände inåt, vad du ville och behövde. Och två väldigt fina förlossningar, var den ena var liksom helt fantastisk och helt enligt din innersta önskan. Är ju verkligen den perfekta liksom personen han har vid sin sida, känner jag.
Men tack. Men jag tänker också så här, alltså, något som har följt mig mycket har varit att jag, för att det skulle kunna bli bra, lyssnade på mig själv. Alltså, vad var det jag saknade? Och även om jag då hade en partner som tyckte att det var lite konstigt att vi skulle ha med oss någon, så fanns det inte på kartan att han skulle få bestämma. För det var så, här är ju min kropp. Stopp min kropp. Nej, men lite så.
Nej, men precis.
Att det är så viktigt att faktiskt så här, men det är ju du som föder. Vad är det du behöver? Behöver du stöd? Alltså extra stöd? Ja, men då är det du behöver. Behöver du en kejsarsnitt eller kejsarfödsel? Ja, men då är det du behöver. Det ska liksom inte ifrågasättas av partner eller omgivning. Det är allergiskt mot sånt.
Helt rätt. Men vad ska man säga då till någon? För jag tänker, du hade ju den här upplevelsen i bagaget, så kanske så här, lite mer tydligare för dig vad du inte vill att det skulle vara. Men jag tänker på de som är första gångens föderskor och kanske inte riktigt, som kanske har svårt att skriva det här förlossningsbrevet. Man vet inte riktigt hur man kommer reagera i den här situationen och svårt att veta vad man vill och inte vill och så vidare. Finns det något man kan tankesätt och tips om?
Alltså det är ju alltid lite svårare när man är förstföderska, för som du säger, man har inte varit i den situationen innan. Men vi alla har väl varit i situationer där vi har känt oss underlägsna eller som att någon kör över oss i jobbsammanhang, skolsammanhang, vänner och så vidare. Och jag brukar liksom så här, tänk dig tillbaka till ett sånt tillfälle och tänk vad du hade önskat ha då. Vad bra. Och så försöker du omvandla det till ett förlossningssammanhang. Och ofta så är det så här, men jag hade velat ha lite mer liksom, korten på bordet eller lite mer bakgrundsinfo eller pepp eller alltså vad man än hade behövt. Och allt det där kan appliceras på förlossningen, för det är ju en livshändelse. Alltså jag ser ju inte det som en medicinsk händelse. Det är klart det kan bli det, men i grund och botten så är ju en förlossning inte det. Så att hur vi är som personer och vad vi behöver i tider av nöd eller liksom liknande, det är det vi behöver när vi föder barn också.
Så fint. Tack så mycket för att du ville vara med, Maddie.
Tack för att jag fick vara med.
Tusen tack Maddy Hedman för ditt öppenhjärtliga samtal. Tänk ändå vad trauman kan göra med en människa. Det är liksom lika delar sorgligt som intressant, men det är absolut inspirerande att höra hur Maddy tagit något hemskt och traumatiskt och vänt det till något väldigt positivt. Som sagt, missa nu inte Maddys Dola skola kan vi väl kalla den för på YouTube. Välkomna dit. Och välkommen ska du också vara till Vattnet Gårs mammagrupp på Facebook och på Instagram. Vi ses där. Kram på er, ha det bäst.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hurry into Menards and save big money. Stock up on water softener Salt for softer skin and cleaner clothes. Diamond Crystal is the perfect choice of salt to minimize water softener tank residue. It helps your soaps and detergents clean better while increasing the life of your appliances and plumbing. Save big on Diamond Crystal products at Menards. And don't forget to check out the flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.